varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Och idag så gästas podden av Martina Nelson. Hej!
Hejsan!
Hejsan! Du är ju författare och föreläsare, psykolog och specialist inom neuropsykologi. Och så har du ju det här stället som heter SMART.
Ja, precis.
Men berätta lite om SMART, om vi börjar där. För att det finns ju en teknik, en teori, alltså ett arbetssätt som heter SMART. Har det någonting med det att göra eller är det bara liksom att det råkar vara SMART?
Nej, men det har faktiskt inte det. Utan egentligen de som grundade SMART psykiatri, Martin och Lotta, de egentligen har en vision om att psykiatri kan organiseras på ett smartare sätt. Så det var egentligen det som var upphovet till det namnet. Och jag jobbar ju då på SMART psykiatri sedan 4 år tillbaka som verksamhetschef och psykolog. Alltså egentligen har vi hela åldersspannet från 2, och jag tror att den äldsta som jag har träffat har väl varit någonstans runt 77 år gammal. Så att vi har väldigt, väldigt liksom bred målgrupp kan man säga. Och vi träffar ju patienter då både för utredning när det gäller till exempel misstanke om ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Men vi erbjuder också olika former av behandling. Det vill säga behandling för ADHD men också samsjuklighet. Alltså depression, ångest, trauma. Så vi är en mottagning som gör väldigt mycket.
Nu har vi en brandbil eller något där i
bakgrunden. Ja, jag hörde det. Ska vi ta om det då?
Nej då, det behövs inte. Vi kan... Ni som lyssnar, ni vet vad det här laget. Det här är ju en inringarpodd och då kan det hända grejer. Jag hade en inspelning en gång med en gäst som satt hemma och vabba. Och då kom det in lite barn ibland som skulle hänga. Och det, så,
Ja, men det är ju livet. Alltså, det är livet. Så är det ju.
Ja, det är livet. Jo, det här med smart psykiatri och utredningar och att ni tar emot patienter. Det är någonting då som du jobbar med utöver författarskapet. Hur hinner du med allt det här då?
Ja, precis. Nej, men det författarskapet är ju någonting som jag ofta gör på kvällar och helger. Det här är, ja, men som jag skulle beskriva, min hobby. Alltså det är någonting som jag bara längtar till att göra. Sitter ofta på semestrar och sådär. Bara lustfyllt liksom. Ja, och sen övrig tid så arbetar jag då. Och det är ju inte så att, jag menar, i och med att jag jobbar som verksamhetschef i dagsläget så hinner jag ju inte riktigt med att träffa lika mycket patienter som jag gjort förut. Men det är en del i arbetet också.
Ja, och vi ska prata lite om din bok nu. Den senaste som har kommit ut, den heter Vem hjälper den som hjälper? Och det var ju så himla roligt för att du bara dök upp i mitt flöde på Instagram. Precis när vi hade släppt ett avsnitt om anhöriga, jag och Maja. Och jag bara, oh my god, det här är precis det vi pratade om. För då lyfte vi upp det där med... Jag kallade ju anhöriga då för krockkudden.
Ja, precis.
Och vilka hjälper de liksom? Och så bara dök det där upp och jag bara yes.
Det här, ja, men gud vad lustigt. Alltså, ja, för det kommer jag ihåg att du skrev till mig där. Och att vi, jag menar, att vi precis hade haft något avsnitt just om anhöriga. Så det var ju helt fantastiskt att ni valde att lyfta det och sen också bjudit in mig för att prata mer om det här och min bok då.
Ja, men precis. Så berätta lite om boken. Vad handlar den om för de som inte har läst den än?
Ja, nej, men den heter ju då Vem hjälper den som hjälper? Som riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Och det kan ju vara, den psykiska ohälsan kan ju vara väldigt brett. Det kan vara depression, ångest, det kan vara trauma, det kan även vara neuropsykiatriska tillstånd, ADHD, autism och sådär. Så att den här boken riktar sig till den anhöriga. Alltså att du som anhörig är viktig och att det är du i boken som står i centrum. Annars är det ju många anhöriga som är ganska vana vid att mycket av det stöd och hjälp man får handlar ju om hur ska jag hjälpa den som mår dåligt. Men här är det fokus på dig som anhörig, dina tankar, känslor, behov och så. Och hur man ska, ja, vad finns det för stöd och hjälp att få för den som då hjälper. Och tyvärr är det ju ganska många som beskriver just att det finns ingen hjälp. Så att den frågan blir ju blir ju ganska stark för många, liksom titeln på boken. Och det är precis därför som jag också vill lyfta hela det här ämnet till en större samhällsfråga egentligen.
Mm. Ja, och det är precis den bilden jag också har, verkligen, att det finns jättedåligt med stöd för anhöriga. Men också att anhöriga kanske inte alltid ser sig som anhörig.
Nej, precis. Exakt. Och det som är i den här boken också, den är upplagd på, men dels, man kan säga första delen, handlar mycket om igenkänning, aktuell forskning på anhörigskapet och vilka konsekvenser anhörigskapet leder till, både på kort och lång sikt och sådär. Så att det är många som känner, det här, precis så här känner jag, precis så här tänker jag. Det är alltså inget konstigt, jag är inte ensam. Det är fler som känner precis så här så som jag gör till exempel. Och sen andra delen är faktiskt mycket mer fokus på, vad kan man själv göra? Alltså vad behöver jag? Är det okej att sätta sig själv i fokus? Eller är det egoistiskt till exempel? Eller hur kan jag hantera den starka oro som man kan känna? Och andra väldigt smärtsamma känslor och tankar som man stöter på som anhörig.
Mm. Ja, för du pratade om det där med oron. Jag tänker att många olika känslor som dyker upp. Och skam och skuld måste ju vara jättevanligt för anhöriga till en person med sjukdom.
Det är otroligt vanligt med skuld och skam.
Mm.
Alltså dels att man känner, det kan vara att man har tolkningar av situationen som att det är mitt fel att mitt barn mår väldigt dåligt till exempel. Eller jag är inte en tillräcklig anhörig. Jag har inte gjort tillräckligt för den jag älskar. Eller jag kan inte få den här personen att må bättre. Eller kanske borde, alltså mycket sånt, liksom skuld. Och skammen handlar ju ofta om att, psykisk ohälsa, vi pratar ju mer om det idag. Men det är fortfarande en del tabu och stigma. Och många känner också det här att man vill inte hänga ut den som mår dåligt. Man vill inte prata alltså utanför den sfären som man befinner sig i. Att plocka in andra. Och samtidigt så blir man ju då ganska ensam i det här som anhörig. Ifall man inte söker det stödet till exempel. Så att, och det i kombination med just det här. Att det är så vanligt att få dåligt samvete för saker. Att dåligt samvete att jag hittar på någonting när jag har någon där hemma som mår väldigt dåligt. Kan jag göra det? Kan jag känna glädje? Kan jag vara glad och skratta? Eller kan jag ens prata om hur det här påverkar mig när det är någon annan som mår, som inom parentestecken, som ska må dåligt och få allt fokus?
Ja. Visst brukar det vara så också att det finns en anhörig som tar liksom den extra, vad ska man säga, krockkuddsfunktionen. Att det finns kanske fler anhöriga till en person som mår dåligt, men att det kanske är alltid en som tar den största ansvaret så att säga.
Ja, alltså där tänker jag att det handlar mycket om, som jag tar upp i boken, vilken roll man ofta har haft inom släkten, familjen. Mm. Har man ofta varit den som tagit mycket ansvar och varit den som roddat och fixat, eller kanske till och med den personen som jobbar inom vården, då är det ganska lätt att ta på sig den rollen även i anhörigskapet.
Just det.
Sen kan ju det se olika ut, men ofta är det ju att man har olika roller i anhörigskapet och man hanterar kanske situationen på olika sätt. Och det är väldigt vanligt också, som många beskriver, att det blir liksom mellan anhöriga till den som mår dåligt, så kan det bli, vad ska man säga, det kan bli en del skuldbeläggande, att nu har du inte ställt upp, eller du har inte, eller nu ska vi göra så här, och någon känner att den tar på sig mer än någon annan. Någon kanske känner just nu att jag behöver dra mig undan och fokusera på mitt, och jag har det ganska kämpigt och så. Och det kanske andra anhöriga reagerar på att man. Och det är inte så konstigt att det blir så, för man själv som anhörig är ju ofta i en väldigt stressad situation. Och det är mycket, mycket som växer, mycket tankar och mycket smärta. Och då kan man nästan, det är inte konstigt att känna frustration då. Men vi är väl tillsammans i det här, det är väl inte bara jag som ska fixa och dona och sådär. Så det är ganska vanligt.
Och just det, och i boken så skriver du om psykisk ohälsa, alltså anhörigskapet till någon med psykisk ohälsa. Men visst kan det också verkligen gälla om du är anhörig till någon i sorg eller kris eller går igenom trauma. Precis. Eller ja, så det är
absolut. Absolut. Och det är ju därför den är så bred. Ja. Och precis som du säger, gå igenom sorg är ju inte per definition psykisk ohälsa. Men de beteendena när någon är i sorg eller någon är i trauma eller sådär, eller varit med om trauma, det blir ju fortfarande det här som anhörigt behöver stötta. Man kan se ett förändrat beteende, man behöver ta hand om på olika sätt den som påverkas. Så det där var jättebra att du lyfte faktiskt. Jag menar, jag har haft personer som har läst boken som har sagt, men jag definierar mig inte riktigt som anhörig per definition på det sättet. Yeah. För jag har inte, min anhörig kanske inte har någon diagnos eller något sånt. Mm. Men jag känner igen mig väldigt mycket av det här. Och det är väldigt mycket som jag kan ta med mig faktiskt i många av mina relationer. Yeah. Så att, ja men det var en jättebra grej att du tog upp det.
Ja, toppen. Åh, vad glad jag blir. Anhörigskapet som du beskriver så bra nu. Mm. Hur vet man när det här anhörigskapet och när man ställer upp och man är krockkudden till någon, när det går över till någon slags medberoende?
Ja, det där är ju svårt. Ja. Såklart. Jag menar, många av de anhöriga som jag har träffat genom åren beskriver ju att det är oundvikligt nästan att inte hamna i symbios när någon mår dåligt. Alltså att man, det är inte bara den andra personen som mår dåligt. Jag påverkas också i allra högsta grad när det är någon man verkligen älskar som betyder otroligt mycket för en. Men medberoende, alltså det är väl, alltså man pratar ju väldigt mycket om medberoende och sådär. Det är ju inget, det är liksom ingen diagnos eller tillstånd eller så.
Nej, precis.
Men det är ju just det här att man kanske gör, man tänjer på sina gränser, man märker att man själv påverkas, man förändrar sitt beteende, man kanske ursäktar, man liksom håller det väldigt mycket inom du och jag och inte så många andra som kopplas in i det och sådär. Så att, alltså jag brukar tänka så här, jag pratar inte jättemycket om medberoende specifikt, men jag brukar tänka så här att när anhörigskapet kommer så pass, alltså när det går så pass långt att man ändå känner att okej, det här har pågått över en längre tid. Jag märker att jag påverkas väldigt mycket. Det vill säga att, jag menar, det är vanligt att ha känslor som oro, skuld och skam, sömnsvårigheter, krissituationer och så. Men det här pågår över en längre tid och man märker att det här också påverkar ens egen funktion i vardagen. Alltså att jag inte klarar av arbete längre. Jag själv känner att jag börjar dra mig undan. Jag gläds inte åt samma saker som jag tidigare gjort och så vidare och så vidare. Ja, men då brukar jag säga att då kan det faktiskt vara väldigt viktigt att man kan söka professionell hjälp eller stöd via anhörigkonsulenter och sådär. Men min bok handlar mycket om, och det jag pratar om, är att vad du kan göra när du är i anhörigskapet innan det går så långt att man själv kanske drabbas av psykisk ohälsa till exempel.
Ja.
Alltså, så det är lite, vad ska man säga, förebyggande arbete som jag tänker. För att det tror jag att vi alla känner igen oss i. Du vet det här att man jobbar på, allting rullar på. Och sen så kommer semestern och då blir man dundersjuk helt plötsligt. Det är lite samma att jämföra med anhörigskapet. Att jag liksom, i kriser, när det är tufft, så kämpar jag på. Jag åsidosätter kanske helt och hållet mina egna behov av förståeliga skäl. Det är inget konstigt att det blir så. Men när då krisen kanske lagt sig, om den gör det, då pustar man ut och då märker man att åh herregud, jag har kraschat helt. Jag orkar inte själv ta mig upp ur sängen längre. För att man har lagt alla resurser, all sin energi, kanske utan någon form av återhämtning i sitt anhörigskap.
Och sen blir det ju så svårt också med vissa, med visst anhörigskap, att i en drömvärld då, så är det en period där man behöver vara anhörig och, precis som du säger, nu behöver vi liksom stoppa näven i myllan och ta tag i det här och hjälpa till och sådär. Och sen så kommer man ut på andra sidan och inser hur trött man är. För att liksom man har simmat en lång stund och så kommer man till stranden och så bara... Först när man är på stranden så bara, åh gud vad trött jag är. Alltså hela min kropp verkar av allt simmande. Och det märkte man inte när man var där ute och simmade.
Precis, precis.
Om du är anhörig till en person med psykisk ohälsa till exempel då. Det kan ju vara så att du får en liten frist och sen börjar det om igen.
Ja,
Och så får du en liten frist och så börjar det om. Och så kan ju hela ens liv, alltså vi pratar år, 10 år, 20 år. Av det här tillståndet. Hur sjutton gör man då som anhörig? För då blir det ju liksom det här nötandet på ett helt annat sätt.
Ja, precis. Och det ska man ju också säga att anhörigskap ser ju, även om mycket förenar anhörigskap i liknande tankar, känslor och kanske praktiska saker som man behöver göra, så kan det ju skilja sig. Dels utifrån vilken relation man har till sin närstående, men också det här livslånga som, jag menar, någon med återkommande depressioner hela livet eller någon som lever med ADHD som inte per definition kanske alltid brukar kallas för någon psykisk ohälsa, utan det är ju tillståndets sätt att fungera, men det är ändå något man, det är vanligt att liksom drabbas av samsjuklighet, det vill säga ångest och depression också när man har ADHD och autism. Så att då är det ju ett helt annat typ av förhållningssätt och så, och då tänker jag att egentligen är det lika viktigt för de som lever livslångt med det här som de som lever i perioder i anhörigskap att faktiskt ta hand om sig själv på olika sätt. Inte det sagt än gjort, men jag tänker att vi kommer säkert prata lite om det, hur kan man ta hand om sig själv, men det är ändå viktigt att, jag tror att steg ett är att, så här, att tänka, jag behöver ta hand om mig själv för att annars kommer jag inte hålla på lång sikt och då kommer inte jag kunna hjälpa någon överhuvudtaget. För jag tror att man, det är liksom det mantrat som jag vill få in, för att det är så många anhöriga som jag träffar då som inte förstår att hur viktigt det är, eller man kanske förstår det men man känner inte att man har rätten till det på något sätt.
Ja.
Det är inte jag som ska vara i fokus, det är inte jag som mår dåligt, det är inte jag som ska prioritera mitt nu när det är någon annan som mår dåligt och så. Men det är ju så viktigt. Jag har ju läst, som jag brukar nämna, att jag har ju läst dialektisk beteendeterapi som riktar sig till då personer med självskadebeteende eller mycket emotionell instabilitet, alltså känslomässiga svängningar som kanske i perioder inte vill leva. Då sa ju mina kursledare någonting som jag har plockat med mig under hela min, ja, men hela mitt yrkesliv faktiskt och in i böckerna som jag skrivit, att du behöver så att säga ta hand om dig själv, annars kommer du inte kunna hjälpa någon av dina patienter på lång sikt för att man själv då inte orkar. Och samma sak tänker jag här.
Och det är otroligt viktigt. Så vad har du då för råd till de som inte har läst boken än? Utan att spoila allting såklart, men jag kan tänka mig att det är lite, att vi säkert skulle kunna prata om några i alla fall här nu då i avsnittet. Så vad skulle du vilja berätta för den som är anhörig och nu, som lyssnar på det här och bara sådär, ja men gud, jag har inte tänkt på mig själv, eller hon sätter precis fingret på det som jag känner när jag försöker ta en paus när min människa, min person mår dåligt.
Dels, alltså jag tänker som ett första steg, det är att ha ändå på något sätt det här mantrat i att det jag gör nu för mig själv kan kännas jobbigt i stunden för att jag får dåligt samvete eller vad det nu kan vara. Får negativa tankar om att jag är egoistisk och så vidare. Det kan vara väldigt jobbigt i stunden kanske att göra det, men på lång sikt så kommer det ge effekter av att du förmodligen orkar. För att om man som anhörig inte längre gör det som tidigare har gett en, vad ska man säga, som vi brukar kalla positiva förstärkare. Det vill säga sånt som är meningsfullt, sånt som vi känner glädje för eller så. Om det plockas bort från en själv så är risken väldigt stor att man själv då blir nedstämd, utmattad och så. Så det är liksom steg ett. Men sen finns det ju massa saker. Jag brukar säga att värna och upprätthåll meningsfulla aktiviteter. Det kan vara vissa, för vissa kan det vara arbete, för vissa kan det vara träffa vänner, för vissa kan det vara egen tid, för vissa kan det vara den här hobbyn att sjunga kör till exempel, för vissa kan det vara motion och träning. Och jag brukar säga att när det är du känner att du hinner eller inte orkar, alltså när du som när du känner att du absolut inte har tid eller absolut inte orkar eller inte kan prioritera, det är egentligen då som du behöver de här meningsfulla aktiviteterna som allra mest. Så det tycker jag att man ska försöka komma ihåg också. Så de är meningsfulla, men också försöka hitta stunder i vardagen då man får energipåfyllnad, alltså återhämtning jämnt fördelat över dagen. Så att det inte blir det här att när jag har semester, det är då jag ska vila upp mig eller det är på helgen. Utan faktiskt tänka, okej, nu har jag en dag där jag har arbetat. Jag har haft väldigt mycket kämpiga möten. Jag vet att jag också har mellan de här mötena så tänker jag ganska mycket på hur min närstående mår. Eller när jag kommer hem så är det ganska mycket att fixa kring det. Och emotionellt lägga tid på det. Då behöver man ju försöka under dagen tänka. Men vad kan ge mig energipåfyllnad mellan kanske de här kämpiga mötena? Dels är det ju ställtid. Alltså att ha tid för reflektion. Men det kan också vara att på lunchen komma på att ja, men jag... Det tar mer energi för mig att sitta och umgås med kollegorna. Jag är en person som kanske behöver ge mig ut på en promenad en stund och lyssna på en podd. För det ger mig påfyllning. Så att försöka se lite vad ger och vad tar energi för mig. Och försöka portionera ut det över en dag. Det är superviktigt.
Åh gud ja. Alltså jag tänker randigt, pacing-metoden. Att verkligen se det som randiga moment.
Precis,
jobbvila, 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 jobbvila. Och verkligen också se då, tyvärr då, den som man är anhörig för. Tyvärr så blir ju den i kategorin jobb då. Det är väl det som är lite tragiskt i det hela.
Ja, men såklart. Ja. Och det är ju någonting som, jag menar, också att bara tänka så som du säger nu. Att det här blir ett jobb eller att det här med energi från mig. Det är väl inte socialt accepterat. Så ska det ju inte vara. Och så börjar man döma sig själv för de tankarna och känslorna som man får. Och då blir det ännu mer energidränerande. Jag tänker så här att det som jag brukar jobba mycket med är ju just att så här sätta ord på känslorna och tankarna. Och att så här, det är okej att jag har dem. Alla känslor är okej. Och inte försöka döma sig själv för att man har det här. För det är bara så det är.
Ja.
Att det tar energi. Jag menar, det brukar jag säga till många att det tar mer energi att vara anhörig. Så att det, då vet vi att under den här perioden så är det något som man behöver ta höjd för i sin planering. Även om det kan låta väldigt trist. Men det blir så otroligt centralt.
Ja, men precis. Ja, det var nummer tre va? Det där med rand, eller jag kallar det randigt nu då, trean.
Ja.
Fyran då?
Ja, precis. Hur många tips skulle jag säga?
Ja.
Hur många som helst.
Hur många har du?
Nej, men alltså jag ska säga att fyran är... Ja, nej men fyran är väl det här skulle jag säga då med tankarna, känslorna. Alltså att sätta ord på känslor, sina egna behov och inte försöka döma sig, liksom sig själv. För det är känslor och tankar som många anhöriga har. Även om det är vårt samhälle som säger att det inte är accepterat eller man själv har en bild av att så här kan jag inte tänka eller sådär. Men sen också skulle jag väl säga att femman är att... försöka skilja på när det dyker upp. För det är otroligt vanligt med att som anhörig få det vi då kallar för negativa tankar som ploppar upp helt plötsligt. Negativa automatiska tankar att jag är värdelös eller jag är en dålig partner. Jag har inte gjort det här eller allt som händer beror på mig. Det är mitt fel och så vidare. Alltså hur mycket som helst.
Yeah.
Eller att det går inte att lita på någon. Vi kommer aldrig få hjälp. Det finns inget, alltså lite så katastroftänkande och sådär. Att försöka på något sätt göra sig medveten om att nu dyker sådana här automatiska tankar upp. För att inte låta dem få helt fritt spelrum. För att ofta är det så att de här negativa automatiska tankarna. Skulle vi grotta in oss lite mer i dem så skulle vi ganska snabbt inse att. Nej, men det kanske inte finns. Så mycket substans i den tanken. Mm. Alltså det kanske inte är så att att jag är en dålig förälder. Jag kanske har gjort allt för mitt barn. Jag har gjort mer än vilket många föräldrar har, som är experter på sina barn och som även när de är vuxna, som har gjort allt och gett lite till och försökt fixa och stötta och så. Att det finns nog ganska mycket som talar emot den här tanken som dyker upp.
Mm.
Så det skulle jag väl också säga som den femte då, att försöka se vad har jag för tankar som snurrar runt och låter jag dem, tror jag på dem, för att det är inte alltid så att de är helt enkelt verklighetsförankrade, även om vi tror det.
Och det är så, åh, det där är så himla bra, och jag älskar verkligen den där övningen man kan göra, är det så eller känner jag så? Verkligen sådär, ja men jag är en dålig mamma, okej, är det så eller känner du så? Jo, men det känns. Jo, men det känns så. Jag känner mig som en dålig mamma. Liksom.
Exakt.
Okej, det känns så. Betyder det då att du är det fortfarande? Och så bara, nej.
Nej, precis. Jag brukar säga att försöka få distans till tankarna och känslorna. Genom så här, jag får en tanke om att jag är värdelös. Eller jag får en tanke om att, för då är det inte som att säga att jag är det. Utan det är mina tankar. Och de tankarna, liksom det här med självkritik och... Det kommer ju ofta från negativa erfarenheter. Det kan vara en sargad självkänsla. Det kan vara otroligt mycket. Alltså...
Uttröttning. Alltså, när har vi ätit dåligt, sovit. Alltså, och som sagt, den här nötandet som vi pratar om. Alltså din egen krockkudde mot de här negativa tankarna. Eller de här tankarna eller känslorna. Så där, den blir ju också mindre.
Precis. Ja, precis. Men så är det ju verkligen.
Och då, visst kan det vara så ibland också att... Även om du jobbar med det här nu då, i ditt anhörigskap. Och så jobbar du med det här och du försöker ta dina stunder och sådär. Men då har du det problemet att den som du är anhörig till kanske också förstärker dina automatiska tankar som fäller kroppen för dig. Det kan vara sådär att ja, men nu jobbar jag på att jag får ta de här 10 minuterna. Eller jag jobbar på att jag måste också få ha lite roligt i vardagen. Annars kommer inte jag orka.
Precis.
Och så kommer den här personen man är anhörig till. Och ger ändå en, ursäkta språket, bajsmacka. Att, jaha, ska du gå nu? Liksom. Du bryr inte om mig. Så det blir lite som att kämpa mot vind som anhörig i vissa fall också.
Ja, så kan det ju verkligen vara. Och sen är det vissa... anhöriga som verkligen säger nej men gud, tänk inte på mig, eller närstående men det är ju bra att du lyfter det, för att det, jag menar, det är bra om man kan försöka vara transparent i att jag jobbar på det här sättet för att jag påverkas också, för att det är ju så ett anhörigskap att ofta är det ganska, inte alltid, men ganska ensidigt, att det är en person som, ja men, fokus ligger på sådär. Vilket den personen kanske inte alls vill, utan vill att personerna runt omkring oss också ska vara bra och kanske få ännu mer dåligt samvete för man själv, ja, men påverkar att jag mår dåligt och sen så ska det påverka andra runt omkring och att man kanske drar sig undan och inte, absolut inte vill prata om det och sådär. Men det beror på vilken relation man har, men precis som du säger, om man då prioriterar någonting som är viktigt för en, att man förklarar det. Det här är viktigt för mig, jag har planerat det här. Jag tror att jag behöver det för att jag ska må bra och orka på lång sikt, men att du och jag kan jättegärna ses imorgon så kan jag hjälpa dig med det här eller vad det nu kan vara.
Och för att det är så svårt.
Ja, jättesvårt verkligen. Oh. Och sen som du säger, tror jag att det är otroligt tufft för många anhöriga att hantera det här skuldbeläggandet från omgivningen, inte bara nära omgivningen utan också hela samhället.
Ja, men är hon inte frisk snart? Ska hon inte börja klara sig själv nu?
Precis.
Alla de där liksom. Ja, men ska du verkligen anpassa dig till den här personen så där mycket? Och så vidare och så vidare.
Precis. Och det är så många kommentarer. Det skriver jag också med boken. Att mycket kommentarer om att. Ja men det är väl bara att göra så här. Eller du vet. Det är väl bara att lämna den här personen. Som kanske har beroendeproblem. Eller. Stopp för mig sen, eller du vet, allt det här som är så kanske lätt för omgivningen att säga, men som blir enormt tufft när man själv lever i det här.
Ja, för den känslan som finns i det här är ju kärlek och anknytning till de här personerna.
Precis.
Det är ju inte bara en person vem som helst, utan du är ju anhörig av en anledning. Det är ju för att du står den här människan nära.
Precis, exakt. Nej, men verkligen. Och det, något som jag har tänkt mycket på, för jag var med i Kropp och själ och vi skulle prata just om anhöriga till personer. Jag skulle prata om anhöriga till personer med psykisk ohälsa, men avsnittet handlade också om anhöriga till personer med kroppslig sjukdom eller kognitiv sjukdom som, ja, men, eller liksom, till exempel Alzheimer, demens och så. Och då har jag tänkt så här att egentligen så är det så att det är ju på något sätt förväntar sig samhället att lever man med någon som kanske har beroendeproblem och beter sig illa, vilket kanske inte handlar om personen i sig utan faktiskt sjukdomen, alltså beroendesjukdom eller depression när någon är, eller om någon lever med bipolär sjukdom och beter sig på ett sätt som inte egentligen är den här personen. Ja, men då förväntar sig samhället att man ska lämna en person som inte beter sig schysst eller ja, men det är så att så här, det här ska inte du stå ut med och så vidare. Så det är på något sätt att det förväntas. Men lever man som anhörig till någon med kroppslig sjukdom, visst om någon drabbas av demens eller cancer, då är det ju absolut inte accepterat att lämna den personen. Jag tycker bara att det är liksom olika. Jag tänker att, för jag har också fått en fråga, vad är skillnaden med att leva med någon med kroppslig sjukdom och någon med psykisk sjukdom, och är det jobbigare det ena eller andra? Så det, jag tänker att känslor och tankar är ganska lika. Däremot så tror jag att det är mer av när någon lever med nära någon som mår psykiskt dåligt, så tror jag att det är mycket mer av, i min erfarenhet, mycket mer av skuld och skam och att det här är mitt fel och så vidare. Men är du anhörig till någon som drabbas av cancer eller demens, då är det ju inte så att det här beror på mig. För då vet man att ja, men det här, ja, men det här är liksom något kroppsligt som man drabbas av för att det är ärftligt eller man kan få det av något annat, någon annan anledning. Så. Medans bakåt har vi sett psykisk ohälsa. Förklaringsmodellerna har ju ofta varit, alltså nu tänker jag långt tillbaka, att man mår dåligt för att det är något som mamman har gjort i den tidiga anknytningen eller det är något som familjesystemet. Eller
det är den fel liksom.
Ja, men ja. Idag vet vi ju att psykiatriska tillstånd beror till väldigt stor del på ärftliga faktorer. Förstås i kombination med vilken miljö man lever i. Men att det har ju inte funnits så mycket mer bakåt.
Just det. Nu, vi ska börja avrunda, Martina.
Mm.
Och nu har du berättat om anhöriga. Men det var ju det där med vart 17 ska man vända sig då. Du nämnde anhörig... Konsult, sa du det? Konsulent?
Ja, det finns anhörigkonsulenter, det vill säga anhörigstöd i varje, ska finnas i varje kommun. Som då kan finnas till för vägledning, vad finns det för stöd? Samtalsstöd kan de erbjuda i vissa fall. Till och med praktiskt stöd, du vet, så här, kunna fylla i blanketter och så vidare. Så det här med anhörigstöd i kommunen är ju väldigt få som känner till, vilket är väldigt synd. De gör ofta ett enormt viktigt och stort arbete åtminstone att kunna liksom lotsa i den här djungeln. Så det skulle jag vända mig till, att liksom söka anhörigstödet i kommunen och se vad som kan erbjudas. Men sen också finns det ju väldigt mycket intresseorganisationer, fackförbund som erbjuder olika former av gruppträffar, föreläsningar där man får träffa andra liknande situation. För att det är det många som beskriver, att träffa andra som är eller har varit i ens skor är enormt, jag menar, vad ska man säga, enormt viktigt för att inte känna sig så ensam. Kanske få tips och råd från någon som man faktiskt känner att den här vet och förstår verkligen hur jag har det och har haft det.
Mm.
Och sen så tycker jag definitivt att jag menar, vissa vårdinstanser, mottagningar kan erbjuda anhörigstöd. Tyvärr är det inte jättevanligt. Jag skulle vilja att alltså inom vården, alla psykiatriska mottagningar till exempel som vårdar och hjälper och stöttar någon som mår dåligt, att också vända sig till den anhöriga. Har du stöd och hjälp?
Ja,
eller behöver du liksom någonting? Just eftersom att vi vet att vården är ju så beroende av de anhörigas insatser. Därför är det så viktigt att anhöriga också orkar. Så att vi skulle tjäna ganska mycket på att se till att den personen inte själv kraschar och sen liksom med risk då att själv bli patient.
Mm.
Så att, ja, Så det skulle jag säga.
Oj, nu är det någonting som skrapar och grejer.
Ja, oj.
Det var inte hunden.
Nej, det var inte hunden. Nej.
Ja, men toppen. Jo, men det där kan jag verkligen önska också. Att vårdcentraler till exempel då, som alltså att verkligen också säger att jo, men vi ser dig. Vi ser dig också. Sätter ord på det. För det blir ju väldigt rörigt också om du kommer in i en situation där du har hamnat i anhörigskap till en person som mår dåligt på olika sätt. Eller hamnar i kris eller sorg eller trauma eller beroende eller ja, men psykisk ohälsa eller så här. Så att verkligen också få hjälp redan där att sätta ord på det. Att nu kommer du behövas som anhörig stöd, bara så du vet. Liksom.
Mm. Mm.
Bara att man sätter ord på det tror jag kan hjälpa jättemycket. För att annars kan det inte vara väldigt svårt också i den här, i alla fall i initiala skedet. Men också i det här utnötningsskedet. Att man också glömmer bort att man faktiskt är det. För att det blir normaliserat.
Exakt.
Ja. Och... ja, jag måste ju bara fråga också. Hur kommer det sig att det här är viktigt för dig? Den här boken och det du jobbar med. Och att du tog upp just det här med vem hjälper den som hjälper.
Ja, men det är något som jag har tänkt på länge. Dels utifrån ja, men det jag jobbar med. Att jag träffar ju, alltså ibland är det tack vare de anhöriga. Som personer, patienter som jag träffar kommer till vården överhuvudtaget och jag har sett hur mycket de kämpar vid sidan av. Där kanske till och med den som har dåligt inte har självinsikt, inte på något sätt, vad ska man säga, vill få hjälp. Det är ju enormt kämpigt. Och sen har jag själv, som de flesta av oss någon gång i livet kommer vara, tänker jag, varit anhörig till, eller liksom är anhörig till personer i min närhet som mår väldigt dåligt. Så att det är båda den kombinationen. Jag menar, nästan alla jag träffar och pratar med brukar referera till, men jag har ju också en person som mår dåligt i min närhet, eller jag känner en som har så här och så. Så att det förenar ju väldigt mycket när man börjar prata om det. Och samtidigt finns det fortfarande ett mörkertal såklart, och folk som inte gärna vill berätta och sådär.
Åh, vad fint. Och ditt varför då? Varför jobbar du med det du jobbar med?
Varför? Ja, men det är många. Alltså det är väldigt blandat. Jag brinner ju för att sprida kunskap om psykologi och neuropsykologi. Jag tycker att det är viktigt för att jag märker verkligen de böcker som jag skrivit. Dels ADHD på jobbet.
Ja.
Svart bälte i föräldraskap som riktar sig till föräldrar, till personer med eller barn med ADHD och autism. Och sen då den här Vem hjälper den som hjälper. Alla de böckerna, framförallt ADHD på jobbet och den här Vem hjälper, är ju utifrån att jag sett att men här finns det en kunskapslucka. Här är ett område vi pratar alldeles för lite om. Och det vill, sånt brinner jag liksom för att lyfta. För att kanske se till att personer ska få rätt förutsättningar, rätt stöd och hjälp på något sätt.
Gud, vad bra.
Så det är väl därför skulle jag säga.
Ja, du ser en pusselbit och så bara, den där finns inte, den där fixar jag.
Precis, lite så.
Ja, det där är, ja, I like it. Men då gör vi så här också, att vi kommer ju såklart länka till de här sakerna som vi har pratat om. Också var man kan köpa boken, men också vart man kan nå dig. Och även om vart man kan nå din Instagram. Alltså vi länkar lite olika saker. Så håll lite utkik där i objektsbeskrivningen på avsnittet helt enkelt. Och vad skulle du vilja skicka med lyssnarna innan vi avslutar?
Ja, men det är så mycket som jag vill skicka med. Skulle jag säga. Men, nej, men det är väl att så här, ditt liv är viktigt. Du som anhörig. Jag menar det. Du har också rätt att få stöd. Det är inte konstigt att du påverkas också i det här anhörigskapet. Att dina tankar, känslor och behov också behöver kunna få ta plats. Det är inget konstigt så. Så att det är väl det jag skulle skicka med till om det är anhöriga som lyssnar. Är det andra som lyssnar så skulle jag väl säga att är du till exempel en person som jobbar och träffar anhöriga i ditt yrkesliv, Så är det viktigt att försöka ta in anhörigas perspektiv och se till anhöriga och kanske vända sig till anhöriga. Och hur mår du? Hur påverkas du i allt det här?
Just det.
Så det ska jag säga.
Jättebra. Tack så jättemycket. Och tack för att du har gästat poddterapeuten. Det har varit otroligt spännande att lyssna på dig. Jag ska läsa boken. Jag har inte läst boken. Jag har inte hunnit. Men den står verkligen på min... Jag tänker så här. Det är snart sommar. Det är semester. Man ligger där i någon så här skön fåtölj. Och så bara tar man fram boken.
Ja, exakt.
Det blir sommarläsning för mig. Jag
får berätta vad du tycker sen. Och jag hoppas att... Jag hoppas helt enkelt att boken ska nå fler och hjälpa fler. Det är det som jag vill.
Ja, det hoppas jag också. Och det tror jag också. För, jag tror verkligen det. Och det du lyfter är så otroligt viktigt. Och det är en sån här grej som bara, men varför har vi inte pratat mer om det här? Varför lyfter vi inte det här mer? Jag blir så frustrerad. Jag blir frustrerad över det. Faktiskt. Kan du känna den där frustrationen också? Över att det är... Att vi inte har pratat tillräckligt mycket om det. Eller att det inte lyfts tillräckligt. Är det en känsla du känner igen? Eller?
Nej, men det jag känner igen är väl... Eller, jag är mer att, så här, förvånad över att vissa områden inte lyfts mer.
Ja.
Så ska jag ändå beskriva det.
Förvånad. Ja, det är faktiskt en mycket skönare känsla att ha förvåning. En frustration. Så jag ska försöka byta min till förvåning också.
Men jag kan däremot känna frustration när jag tänker på alla anhörigas kamp. Alltså att få rätt stöd och hjälp inom vården. Veta vad man ska göra. Du vet, man kanske har en närstående som skickas in och ut från psykiatriska avdelningen. Skrivs ut jättesnabbt. Alltså det kan jag känna frustration över för deras skull. Men också för att man själv vet hur det kan vara.
Ja, men precis som du säger. Vad tar jag vägen i det här? Jag och min identitet, mitt liv, jag som människa. Mm. Vad blir jag förutom att nu vara anhörig? Vem är jag?
Precis.
Ja, men tack så jättemycket för att du gästade podden än en gång. Och
tack snälla för att jag fick komma.
Det var mitt nöje. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då!
Hej då!